Hebreiskan är ett härligt språk. Jag kan inte utge mig för att kunna hebreiska, men jag har en hustru som har drabbats av kärlek till detta märkliga språk. Så jag frågar henne till råds ibland. Det är tydligen så här att det är ett väldigt praktiskt språk. Vi håller oss ju med mängder av abstrakta begrepp. Men när man i hebreiskan ska göra abstrakta begrepp så använder man ett konkret begrepp. Och så använder man det i bildlig mening. När vi var nere i Skåne för en vecka sedan, Kalle och jag, så ägnade jag mycket tid åt att förklara vad välsignelse är. Det hebreiska ordet för välsignelse betyder egentligen böja på knäna. Det är ordet barach, om någon kan njuta av det. I det originalform. Och samma sak är det när vi närmar oss ordet tro i hebreiska. Det är också ett sånt där hutlöst konkret begrepp. Det betyder egentligen att bära ett småbarn på armen. Det är ordet aman. Sen kan man göra alla möjliga abstrakta, överförda meningar av ordet aman. Som också går igen i amen. Det är samma stam. Och då betyder det att vara buren på Guds arm, som ett litet barn. Trygg och omhändertagen, utan ansvar och utan att kunna överblicka sin situation. Vara buren på Guds arm som ett spädbarn. Jag skrev för några år sedan en bok som heter Prestationslös tro, när jag tyckte att tron hade blivit en sån väldig prestation i detta land. För jag hade upptäckt det här med aman. Och så lyckades vi hitta en kvinna som illustrerade omslaget till den här boken. En bild av Abraham, gamle gubben, som sitter som ett litet spädbarn på Guds trygga arm. Och jag minns det var en man som skrev ett brev till mig och frågade om inte den där bilden fanns i någon sorts original så han kunde köpa den och hänga på väggen. Men jag var tvungen att säga att det något sånt original fanns inte, tyvärr. Alltså, det här är det är så intressant med hebreiska. När man tränger in i olika saker som vi tycker är jätteabstrakta, så har de som ofta som utgångspunkt ett väldigt konkret begrepp. Vi tycker när vi läser Nya testamentet så här, Jesus säger till lärjungarna att om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni aldrig in i Guds rike. Ja, så tycker vi, hur konstigt han kommer dragande med barnen här nu. Det är ju de som vi sätter i barnparkering och småbarnskola och som får gå ut när vi vuxna ska sätta igång och riktigt vara religiösa, så att säga. Precis som lärjungarna också tyckte, nej, nu får ungarna gå för att nu de bara väsnas. Man bläddrar i gamla testamentet och tycker att det där med barnen, det måste ju Jesus ha hittat på, det är ju något alldeles nytt. Det står ju inte ett knäpp om det i gamla testamentet. Man ska bli som barn. Jo, visst, det står sida upp och sida ner. För tittar man i den hebreiska grundtexten så står det aman överallt. Ni måste bli som barn. Och oftast översätter vi detta aman icke med tro utan med trofasthet i gamla testamentet. Men egentligen är det samma sak. Ty trofastheten är bara en liten del av detta att vara buren på Guds arm. Då kan man ju inte springa hit och dit, man är ju buren. Man har ingen överblick över sin situation. Man kan inte styra och ställa och härska och dominera. Man är ju buren på Guds arm. Det tror det, att vara buren på Guds arm. Om ni inte omvänder er och blir som barn så kommer ni aldrig in i himlen. Och det är ju ett intressant ord detta som Jesus säger till lärjungarna. Lärjungarna begrep ju ingenting då. Det hela började ju med att de frågade vem som var störst i himmelriket. Och Jesus säger ju egentligen till dem, akta er för att bli så stora så ni inte får plats på Guds arm. Det är inget bra läge. Det lilla barnet, det som får plats på armen så att säga, det är det som tar sig fram i tillvaron. Lärjungarna begrep ju ingenting. Det var deras käraste samtalsämne, om man får tro evangelierna. Vem är den största i himmelriket? Markus berättar på ett ställe i 9:e kapitlet, vi behöver inte slå upp det, att Lärjungarna hade gått lite för sig själv. Och Jesus hade tydligen gått en bit därifrån. Och så kommer man hem till Kapernaum och så frågar Jesus, vad det ni talade med varandra om när ni gick på vägen? Ja, jo, det var ju det gamla vanliga. Och så står det lärjungarna teg. Och de visste precis vad Jesus tyckte om detta samtalsämne. Men de hade inte begripit varför. Därför att de hade ännu inte upptäckt barnaskap. Det är ju en sak att höra talas om det. Men den dag man upptäcker det, det blir grej. Det är något helt annat. Och jag envisas med att tro att livet går inte ut på långt när så mycket på att göra en massa saker som vi västerlänningar envist har för oss. Utan livet går ut på det vi upptäcker. Det är antagligen väldigt få saker vi kan ta med oss in i himlen. Men det vi har upptäckt av livets hemligheter, det kommer vi antagligen att kunna ta med oss dit. Och ju mer vi har upptäckt av livets hemligheter på denna sidan, desto större kommer vår tacksamhet att bli när vi kommer fram. Det är jag övertygad om. Att upptäcka barnaskapet. Petrus upptäckte det ju inte förrän han hade omvänt sig och blivit som ett barn. Det är ju detta som Jesus säger innan man går ut till Getseman. När du har omvänt dig så styrk dina bröder. Då, när han sedan möter Jesus vid Genesaret och Jesus frågar, älskar du mig mer än dessa andra gör? Och han säger, du vet att jag har dig kär. Nu är det inga stora ord. Inga jämförelser framförallt. Du vet att jag älskar dig, Herre. Nu gör vi inga jämförelser med de andra. Jag har dig kär. Han har blivit som ett barn. Han har blivit löst ifrån prestigen. Det som gör oss falskt vuxna, det är prestigen. Och prestigen har med syndafallet att göra. Och du vet, de skulle bli som Gud. Adam och Eva. Och man kan tycka, det var ju väldigt fint. Det vore väl toppen med en massa gudar. 5 miljarder gudar över hela jorden, det skulle vara jättefint. Nej, ett sånt kaos det skulle bli. Det är mycket bättre med en gud och 5 miljarder människor. Och Kalle läste ju nyss 8:e salmen och den tycker jag om. Nästan till ett gudaväsen gjorde det. Ja, just det, nästan. Och tydligen var steget inte större än att ormen i alla fall kunde inbilla människan att det gick och ta det där sista klivet. Och bli till ett gudaväs. Och det har ju varit ambitionen i alla tider. Och på 100 miljoner olika sätt. Nu äntligen ska vi ta det sista förlösande klivet. Så ska vi bli gudar här. Jo. Det är ett tema med många variationer. Men det knepiga var att när man hade tagit av den där frukten. Som nu skulle göra sista klivet möjligt. Då kom någonting in i människans liv som hon aldrig hade räknat med, nämligen skammen. De hade ju varit nakna hela tiden och det hade inte gjort ett smack. Plötsligt tittar de på varandra och säger, hjälp, vi är ju nakna. Så har plötsligt skammen fått ett välde i människans liv. Och det där falska vuxenskapet, det vi behöver lösas ifrån och behöver omvända oss ifrån, det har med vårt eviga pendlande mellan skam och ärelystnad att göra. Ibland kallar vi skammen för självfördömelse. Men Bibeln kallar det för skam. Och ger oss en mängd olika intressanta texter att fundera på. Vi ska titta i Romarbrevet 1. Den 16:e versen. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. Jag skäms inte för evangeliet. Så börjar Paulus sitt opus magnum. Sin stora sin största och betydelsefullaste andliga skrift. Knasigt att höra en apostel säga så. Jag skäms inte för evangelium. Och ändå är det ju viktiga saker. Tänk om ingen enda av Guds folk skämdes för evangelium. Hjälp en sån evangelisation det skulle bli. Ingen skulle gå i fred med alla sina synder. Vi har lite svårt att komma igång med evangelisationen för vi skäms för evangelium. Eller hur? Om man ska vara lite ärlig så får vi säga att så är det delvis. Men varför gör vi det då? Det var väl konstigt. Vi har upptäckt sanningarnas sanning. Vi har upptäckt Gud själv. Och så går man och smyger med det. Jo, så det har med syndafallet att göra. Ty människan förkastade ju det Gud hade gjort för att få något annat istället. Det är ju syndafallets hemlighet, var ju det ormen sa. Åh, jaså, ni är i paradis. Ja, men det är ingen vidare i paradis, förstår ni. Det blir mycket bättre i paradis om ni blir som Gud. Det blir grejer. Ja, sa människan. Och lät sig luras. Och det gör vi flitigt än idag. Och det, då blev vi så vuxna plötsligt så vi ramlade av Guds arm. Tro och barnaskap handlar också om att inte, så att säga, skämmas för evangelium. Vi kan få en annan dimension på det här. Vi ska titta Johannes evangelium i det femte kapitlet. Jesus har ett av sina många teologiska gräl med fariseerna. Och vi kan börja läsa i 41 versen. Människors ära vill jag inte ha, men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro? Ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda guden. Vi har alla ett val. Som kristna har vi det. Antingen blir vi ärade av människor och inte av Gud. Eller också blir vi ärade av Gud och icke av människor. Hur skulle ni kunna tro? Ni som vill bli ärade av människor. Jo visst, men om tro är att vila på Guds arm. Och om människan blev så vuxen så hon trillade av Guds arm. När hon egentligen ville bli som Gud. Jag vill inte bli buren på hans arm. Jag vill stå på egna fötter som Guds jämlike. Då ser vi att det finns ett val här. Och att när Jesus talar med lärjungarna om att om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i Guds rike. Det har att göra med att vi får välja vilken sorts skam vi vill utstå i tillvaron. Ty antingen kommer Guds församling att vara till skam inför människor och Guds härlighet flödar. Eller också så är vi acceptabla bland människor och vi är till skam inför Gud. Det är frågan om väckelse och stagnation. Romarbrevet 9. Trettioförsta till trettiotredje verserna. Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, kom inte fram till den lagen. Varför? Därför att de inte höll sig till tron utan ville hålla sig till gärningarna. De snubblade över den stötestenen som skriften talar om. Se, i Sion lägger jag en sten som man stöter emot. En sten man snavar över. Men den som tror på den ska inte stå där med skam. En lag som ger rättfärdighet, det är kunskapens träd. En kunskap om hur jag själv ska bära mig åt för att stå på egna ben. De vill inte vara burna på armen med allt vad det innebär av litenhet och beroende. Att vara stor och duktig och klara sig själv och få ära. Kanske också vara duktig på rättfärdighetens område och bli hedrad för sin väldigt fina rättfärdighet. Vid höjden av lycka sägs ju vara när man har gjort en god gärning i hemlighet och så upptäcks den av någon annan. Och det har ju lite grann med köttet att göra det där. Den som tror på den ska inte komma på skam. Och vi måste säga idag om Guds församling, den har kommit på skam. Guds församling är förnedrad idag. Varför? Jo, därför att den är hedrad av människor. Hur skulle ni kunna tro? Ni som vill bli ärade av varandra. Ni som vill bli ärade av människor. Och vi har stampat upp alla moderiktningar och alla tankeriktningar. Och vi har sytt in humanismen och vi har rivit ut blad ur Bibeln. Bara för att göra evangeliet acceptabelt och lättsmält och kunna sprida det och nå ut, som vi säger. Ja, men det är ju inte det frågan om. Problemet för Guds församling är aldrig att nå ut utan att nå in. Vi har kommit till skam inför Gud. Om ni inte omvänder er och blir som barn, så står himmelriket utanför. Och när vi blir så där stora som lärjungaskaran och frågar efter vem som är störst, då får vi alla konflikter. De kommer som ett brev på post. Och då blir det också ofta så att när nådegåvor upptäcks och kommer i bruk, så blir det massa jämförelser och upphöjelse av människor. Det blir skryt och det blir förakt för dem som inte har samma nådegåva, och folk grupperar sig och talar illa om varandra, och jag håller med till Apollos och jag håller med till Kefas och jag håller med till Paulus. Och så säger Jesus: Gud fördöljer sig för de visa och kloka, men uppenbarar sig för dem som är som barn. Det centrala ting det är. Låt mig föra över det här nu lite grann i lite vidare och lite bildligare mening. Med lite mera fria mänskliga associationer snarare än bibelstudier. Det lilla barnet har flera försteg framför den vuxna som jag tycker är intressanta. Vi antar att du bara åker rätt över vattnet här, då kommer du till Finland. Och att stå på någon allmän plats, låt oss säga vi ställer dig på någon station där, och högtalarna ropar att tågen ska gå i den här stilen, du fattar inte ett smack. Det låter som på ett enda stort pingstmöte där alla talar i tungor men ingen uttyder. Och det är ändå alltså bara en vad kan vi säga, 10-15 mil bort. Det är ju fantastiskt. Och du kan stå där på din station och höra den ena högtalaren efter den andra i månader och år, och fortfarande är det här lika gåtfullt för dig. Men alla barn som föds i Finland, de lär sig finska bara genom att höra på far och mor talar finska. Det är väl intressant. De ungarna har tydligen en möjlighet att lära sig livets konst som den vuxna har tappat bort. Och vi kan ju föra över det här på ett annat plan. Det lilla barnet har ju bland annat i försteget framför en vuxen att det har lätt att ta emot kärlek. Om du flyger på en vilt främmande människa på gatan och klappar om honom och säger jag vill dig så väl, så backar han ju med en skrämd blick i ögonen och undrar om man ska kalla på polisen eller om man ska sy in det på mentalen eller om du är ute efter något eller om du knarklangar eller vad är du för någonting? Något måste du ju vara. Men ett barn har inga svårigheter att ta emot en spontan kärleksyttring. Att omvända sig och bli som barn. Att be Gud om detta. Hjälp mig gode Gud att bli som barn. Så att jag kan ta emot den kärlek som kanske idag kommer mig till del men glider mig förbi. Därför att jag är inte tillräckligt liten. Jag är så fascinerad av Jesu pedagogik när han går runt med sina lärjungar. Det står ju att först efter uppståndelsen börjar han förklara vad som stod överallt om honom i skrifterna. Och efter uppståndelsen öppnar han deras ögon så att de kan förstå skrifterna. I Lukas 11 så står det att Jesus hade varit iväg någonstans och bett och så kommer han tillbaka och så säger lärjungarna lär oss att bedja. Och så skulle ju aldrig vi ha gjort om vi hade varit Jesus. Utan den dag vi hade valt ut 12 lärjungar så hade vi satt upp dem på skolbänken så här. Och har sagt, nu är det vissa viktiga grundläggande principer som ni måste ha klara för i det andliga livet från början. Det första är detta att allt andligt liv bygger på bön. Så nu ska vi lära oss att bedja här. I vakt! Manöver! Och så skulle vi lärt ut böneteknik och böneformuleringar. Och vi skulle lagt upp bönen som ett korsord på längden och tvären. Vågrätt och lodrätt. Visst alla visste allt om bönen men inte hade någon lust att be. Utan sen skulle gått resten av livet suckan att ja, jag borde be, men det här känns så komplicerat och så tungt och tråkigt, jag har ingen lust. Usch, jag är en dålig kristen. Nej, Jesus är inte alls så. Han smiter sin väg istället. Och lärjungarna undrar, vad är han någonstans? Var håller han hus? Ja, han har gått upp på något berg här bort igenom. Vad gör han där då? Ja, jag vet inte riktigt. Ja, du Jesus, var har du varit någonstans? Vad har du sysslat med? Jag har talat med far. Ja, vad har ni pratat om då? Ja, det kan vi ta en annan gång. Det blir de ju så nyfikna. Så att nu kan man inte, nu klarar man inte det här längre. Åh, vi kan väl få vara med. Jag vet inte om du som liten någon gång fick följa med pappa till jobbet. Och då hade man ju först tänkt att jag undrar vart pappa tar vägen. Han sticker varje dag. 6 dagar i veckan var det ju på den tiden. Och så kommer han tillbaka sent på kvällen och så har han sysslat med något. Men vad gör han? Visst, man blir ju jättenyfiken. Åh, tänk den som fick gå till jobbet, tänkte man när man var liten, va? Det gör man ju kanske inte precis alla gånger idag, men då gjorde man ju det när man var barn. Alltså, det jag är ute efter är detta. Jesu pedagogik var så ofta att han började med praktiken. Och sen så småningom fick det bli lite teori. Vi gör konsekvent tvärt emot. Och vi dödar så mycket när vi gör tvärt emot egentligen. Det är också så ofta så i själva livet, så som Gud leder oss när vi vandrar i anden. Plötsligt hamnar man i en situation där man inte har en aning om vad man ska ta sig till. Hjälp, vad är det här för någonting? Hur ska jag bära mig åt nu? Gode Gud, jag måste ha ledning. Så kommer det ingen ledning. Man tycker, du har ju svikit med Gud och det här är ju alldeles förfärligt och det måste vara något fel någonstans, om inte annat är det fel på mig, och jag är en dålig kristen. Nej då. Det är bara det att man har hamnat i en situation ungefär som folket under ökenvandringen. Praktiken kommer först och så kommer lektionen sen, för så är det ju ofta. Det är Guds pedagogik. Ty han behandlar oss som barn. Och det ligger så ljuvligt mycket i det här. Vi försöker ta in så oerhört mycket av livet den intellektuella vägen. Och finner till vår sorg och bedrövelse att det mesta fastnar i hjärnan och kommer aldrig till hjärtat. Därför att vi egentligen går bakvägen. Vi är så vuxna, vi är så stora. Kunskapens träd. Allt ska gå genom hjärnan och inte genom livet. Och sen så undrar vi, käre Gud, vad kommer det sig att det blir såna glapp mellan teori och praktik, mellan lära och liv? Ja, men ni gör ju fel, säger Gud. Jag vill få bära er på armen. Kan få det? Härligt. Gud är god. Ibland möter man människor som grubblar. Vi ska sluta med ett ord. Om det råkar finnas någon grubblare här så ska vi sluta med ett härligt ord för grubblar. Predikarens första kapitel. Till grubblerier fastnar man så lätt i. När man allt för mycket kommit in i detta. Att ta teorin först och praktiken sen. Om man sen liksom inte får ordning på teorin. Så fastnar man ju där och det blir någon sorts rundgång i teorierna. Så man kommer aldrig till skott med själva livet. Predikaren 1:13. Och jag vände mitt hjärta till att begrunda och utforska genom vishet allt vad som händer under himmelen. Sådant är ett uselt besvär. Som Gud har gett människors barn till att plåga sig med. Låt oss bedja Gud att han uppenbara vad barnaskap är. Till det finns ett enkelt sätt att ta sig fram genom livet. Och det finns ett vuxet och krångligt sätt. Och må vi alla få upptäcka mycket mer av det enkla sättet. Lärjungasättet. Barnaskapet i Herren. Låt oss be. Herre, Fader, det är gott att veta att du är en fader som vill bära oss på armen. Vi vågade inte förutsätta att det skulle vara så enkelt. Vi vågade inte tro att du var så god. Vi trodde istället att du liksom ville skaka loss oss och skicka oss på tjänster och uppdrag och att du behövde vår hjälp. Och det är sant att du har uppgifter och kallelser åt oss, Herre. Men också i dem är vi burna på din arm. Och nu har vi ju talat teoretiskt om barnaskapet. Så vi gör det vanliga felet, det som vi alltid brukar göra, att vi tar teorin först. Men då får vi be dig om hjälp, Herre, att du hjälper oss att inte bara ha barnaskapet nu som ytterligare en teori i något fack i hjärnan, utan att du hjälper oss att upptäcka det här i själva livet. Det är när vi gör det som det blir verklighet för oss. Så ta oss med på en upptäcktsfärd inom tillvaron, Herre. Och hjälp oss att upptäcka det som vi har talat om. För att det ska bli verklighet, liv, glädje och salighet. Vi tackar dig för att din heliga ande är med oss och ska hjälpa oss också i detta. Amen.